Ja, det var trevligt att få komma hit här och ha en predikan. För er som inte känner mig så heter jag Rolf och är en av seniortjänarna här i församlingen. Ifall ni skulle undra vad det är för någon figur som dyker upp här. Jag tänker på när man ska göra någon predikan och sådär, så Begon frågade mig vad ska det handla om. Och då sa jag, det säger jag inte förrän du har valt vad du ska ha för inledning. Och det är ju rätt fantastiskt, hon lyckades spricka in både om tro och om närvaro. Och även sångerna här kom i harmoni med alltihop. Och faktiskt satte jag rubriken på predikan Guds närvaro. Jehova Shamma, Guds, ett av Guds förbundsnamn. Och ibland när man ska välja några bibelställen så jag kom faktiskt att tänka på ganska snabbt ett bibelställe från Gamla Testamentet, från Josua bok. Och jag ska låta er få njuta utav den läsningen. Det blir lite en berättelse där. Men jag hoppas att ni kan lyssna och ta till er den här. Det blir lite grund för det hela. Och det är då från Josua bok. Nu har vi inte det, jag har inte gett så mycket underlag till Mattias här som kunde visa upp att, men ni får luta tillbaka och lyssna till denna härliga text. Och det är då när Israels folk är på väg att inta Israel efter fångenskapen i Egypten. Och Josua, jag börjar då i vers 1 i Josua 2. Josua, Nuns son, sände i hemlighet ut spejare till Sittim och sa, gå och undersök landet och särskilt Jeriko. Och de gav sig iväg och kom in i ett hus där det bodde en prostituerad vid namn Rahab. Och där lade de sig att vila. Men det berättades för kungen i Jeriko i natt att några israeliska män kommit hit för att utforska landet. Och då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sa, lämna ut männen som kom till dig och tog in i ditt hus. De har kommit för att utforska landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sedan sa hon, ja, männen kom till mig, men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas i skymningen så gick männen ut och jag vet inte var de tog vägen. Skynda er efter dem så får ni tag i dem. Men hon hade fört upp dem på taket och gömt dem under linskälka som hon hade utbredda på taket. Männen skyndade efter dem på vägen till Jordan mot vadställena och så snart förföljarna hade gett sig av stängde stadsporten. Men innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till dem på taket och sa, jag vet att Herren har gett er det här landet. Vi har gripits av skräck för er och landets alla invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät Röda havets vatten torka bort framför er när ni drog ut ur Egypten och vad ni gjorde med Sikon och Og, Amorenas båda kungar på andra sidan Jordan. Hur ni vigde dem mot förintelse. När vi hörde det försvann vårt mod och nu har ingen kraft att stå emot det, för Herren är Gud. Är Gud uppe i himmelen och nere på jorden. Lova mig därför med ed vid Herren, eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så ska också ni visa barmhärtighet mot mitt fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det. Låt min far och min mor, mina bröder, mina systrar och alla som tillhör dem leva och rädda våra liv från döden. Men männen sa till henne, med vårt eget liv svarar vi för er. Bara ni inte förråder vårt ärende, när Herren ger oss landet så ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep och hennes hus var en del av stadsmuren så hon bodde i själva muren. Och hon sa till dem, gå upp i bergen så att era förföljare inte träffar på er. Håll er gömda där i 3 dagar tills era förföljare kommer tillbaka. Sedan kan ni fortsätta er färd. Och männen sa till henne, vi är fria från eden du tog oss. Ifall du inte när vi kommer in i landet binder det här röda snöret i fönstret där du släppte ner oss. Och likaså ifall du inte har din far, din mor, dina bröder och alla som tillhör din fars hus samlade hemma hos dig. Om någon går ut genom dörren till ditt hus ska hans blod komma över hans eget huvud. Och vi är utan skuld. Men om någon bär hand för någon av dem som är med dig in i huset ska dennas blod komma över våra huvud. Men om du förråder vårt ärende är vi fria från eden som du tog oss. Och hon svarade, som ni har sagt ska det bli. Så sände hon iväg dem och de gav sig iväg och hon band det röda snöret i fönstret. Ja, det blir några verser. Det som jag tänkte på närmast var ju då att den här kvinnan, hon hade hört talas om deras Gud. Och det var ju en vanlig situation. Folk pratar, berättar. Och hon och landets invånare hade ju hört det här. Men hon tog det på, tog till sig och tog fasta på det. Och då när vi tänker på Guds närvaro. Ja, det är likadant idag. Fast det är lite annorlunda. Vi hör talas om genom Bibeln om en Gud. Vi hör talas om en frälsning genom Jesus. Och vi ställs ju liksom inför ett val där. I Hebreerbrevet 11:6 så står det, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns till och att han lönar den som söker honom. Tro, ja, återigen, allting nästan i Bibeln handlar ju om tro. Att först se och sedan tro, utan att först tro och sedan se. Och det finns ett ställe som är Hebreerbrevet 11:1 som säger, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting man inte ser. I en tidigare översättning så var det ungefär att tron är en fast tillförsikt om det man hoppas. En övertygelse om det man inte ser. Och jag kanske har berättat det några gånger, men det är tål att berättas. Jag la oerhört mycket tid på den här versen och funderade på själva kärnan, vad det är tro. Och brottades mycket med det i min ungdoms glada dagar. Och kom fram efter 30 års fundering att det var så enkelt att det var bara att lita på Gud. Helt enkelt att lita på Gud är tro. Och det var ju det ungefär som Rahab då visade. Hon visade en tillit. Det är samma sak för oss idag. Man kan ju tycka det är lite krasst där när det står att utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till honom måste tro att han finns till och att han lönar de som söker honom. Och det kan ju verka ganska krävande, men det är det inte egentligen. Det är bara frågan om att lita på Gud, att lita på det han har gjort. Att inte behöva prestera något. Och ni vet, det finns ju åtskilliga exempel i Bibeln på människor som handlar, går ut i tro. Och det styrker lite det här med att allting bygger på att ta det genom tro. Att hela tiden ta det kristna livet genom tro. Det finns ett kapitel i Hebreerbrevet 11 eller några verser här som inleder det här och sa att tron är en övertygelse. Och det står också att exempel på människor som gjorde saker genom tro och i tro. Och på något sätt så styrker det att tron resulterar alltid i en handling. Att det inte är frågan om att sätta sig ner och tro och sen är det status noll eller på sig det. Och några exempel här. Bara ta några exempel från de olika verserna här. Och det börjar med att säga att genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Utan något osynligt som vi måste lita på. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer till Gud än Kain. Och det var likadant här i vers 5. Genom tron blev Hanok hämtad utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. I tron lydde Abraham när han blev kallad och att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta var han skulle komma. Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ett, fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. När vi läser de här exemplen, ni kan ni själva titta på när ni vill när ni kommer hem med brevet 11, så förstår vi ju att Man hör talas om något. Det är inte ofta man ser. Abraham nämnde sig, han gick ut och något som inte han såg. Och hur många grejer är det egentligen som vi själva ser? Det finns inget annat sätt att ta till sig Bibeln, dess budskap och löften, än att tro på dem. Och egentligen är vi tillbaka till det där att det är frågan att lita på det som står. Och när vi tar det i den ordningen så får vi se att Herren är där och stadfäster sitt ord. Det är ju lite konstigt egentligen för den som säger att jag tror inte, det finns ingen Gud. Och det är klart, med det ställningstagande så ser det ju ganska mörkt ut. Det stämmer ju inte att man måste då tro att han finns till för att få se honom eller för att lära känna honom. Det finns inget annat sätt egentligen att närma sig Herren än att vända sig till honom. Och vara förväntansfull. Och egentligen, det är inte bara frågan om en tillit eller att lita på, utan det är frågan att acceptera Guds erbjudande om frälsning. Det kan inte bli enklare. Och det är därför Bibeln säger att bli som ett barn. För alla kan förstå det. Naturligtvis så kan Gud göra som han vill också. Han kan ju kalla människor. Han kan göra som han gjorde med Paulus. Och den bibelberättelsen som talar om när Gud kom över Paulus och han fick en våldsamt mäktig upplevelse. Det finns sådana sätt. Men då tänker jag på alla de här vittnesbörden man har hört genom åren. Att människor har haft en frälsningsupplevelse när de upplevde det och det. Och så tänker många, ja, men jag har inte upplevt något, alltså är jag inte frälst. Vilket är helt felaktigt. Därför att frälsningen är inte upplevelsebaserad, utan den är trosbaserad. Den bygger helt och hållet på vår tillit och vår tro på Bibelns budskap. Om du läser något i Bibeln, ett löfte eller något annat, så är det frågan om att acceptera det. Helt enkelt att acceptera, jag tror på det här. Kanske inte alltid kan förklara det. Och det är inte så populärt att man inte kan förklara egentligen vad man tror på. Därför är det väldigt skönt att ibland kunna säga att jag tror faktiskt på det här oavsett hur tokigt den kan verka. Man behöver inte alltid kunna argumentera mot, utan helt enkelt säga jag är så dum, barnslig, så jag tror på det här. Det är inte väl. Och jag tänker mig, är det här när livet är slut och man kommer inför Herren, förhoppningsvis. Och man kan inte göra anspråk på någonting. Inte att man det man har gjort, inte på gärningar, ingenting. Vad kan man då göra anspråk på? Ja, precis som Rahab är. Jag hörde att du var en Gud. Jag hörde budskapet om din frälsning. Jag läste ditt ord. Någon berättade. Och jag trodde på det. Och det är enbart den anledningen som jag står här. Beroende på att du har sagt detta. Och jag sätter min tillit till det här erbjudandet som du har gett. Och Gud, han kommer bara älska detta. Äntligen någon som tog mig på allvar, som tog mig på orden. Litade på det jag sa. Det är tro i praktiken. Ibland händer det ju saker som gör att vi känner ju inte direkt att Gud är med oss. Vi ber kanske, vi får bönesvar. Och det är Gud är med oss. Men ber vi får inte bönesvar. Ja, då är inte han med oss längre. Vad tog han vägen för söndagen? Nej, som väl är så är Jesus densamme igår, idag och evig tid. Enligt Hebreerbrevet. Och det står också på ett ställe i gamla. Nej, ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så du kan följa det. Ordet är ju Jesus själv. Det beskriver ju Bibeln i Johannes evangeliet, första kapitel. Och det innebär, när vi inte känner att Gud är med oss och vi får inga bönesvar och det är bara motet. Vad har vi då att gå till? Jo, ordet. Det är oss ständigt närvarande. Oföränderligt. Och hur fint är det inte? Det var ungefär som jag hörde i inledningen här, att det är mer värt än silver, mer värt än guld. Det går inte att värdera, att få tag på detta. Ibland så säger någon, ja, jag ska bara fly. Jag ska sätta mig på en klippa ute i havet, som det står ute i Saltan, tror jag någonstans. Jag flydde. Det hjälper inte. Det förändrar ingenting var man än befinner sig. Utan det som trycker eller det som tynger kommer alltid att följa. Utan det är Herren som kan göra befrielsen eller ge befrielsen. Och inte genom känslor utan genom hans löften och genom hans ord. Du kan alltså ta ett ord och hålla fast vid. Gud, du har ju sagt i ditt ord. Jag tar till mig det. Och jag ska bara ta ett exempel till på där man så ser tron i praktiken. Och det är ju åter i Josua bok. Och börja göra en förkortad version av det i kapitel 3 när Israels folk skulle över Jordanfloden. Så prästerna som bar arken, de skulle gå först över, och de hade ett löfte när de satte foten i floden så skulle den stoppa. Och det var inte så att den stoppade först och sen satte de ner foten, utan de fick faktiskt kavla upp byxorna och sätta foten, och då pang, så stadfäste Gud sitt ord. Det belyser ytterligare vikten att först tro och sedan se. I den här tiden så är det ju lätt att tala om man skapar skuldkänslor. Det blir prestationsångest. Och då kan man säga så när Gud säger att, eller ordet säger att den som vill komma till Herren måste tro att han finns till. Och är det för mycket begärt av Herren att vi ska tro på det han har sagt eller den har gjort. att lita på vår Gud i himmelen. Att lita på Jesu verk. Att som ett barn lita på sina föräldrar kanske. Är det en prestation att känna tillit? Nej, det är ett trossteg. Att våga tro på att Herren finns, att han är oföränderlig. Rätt om jag inte ser det. Och när, som sagt, när vi ber om något, vi kanske upplever något som inte vi kan, vi har i alla fall svårt för att acceptera. Det kan hända saker i våra liv, vilket alltid gör. Livet drabbar oss på olika sätt. Och då är åter frågan igen, vad tog Gud vägen? Försvann han? Oavsett, det kan ju vara som sagt mer eller mindre dramatiska saker som händer. Vi hittar säkert sätt att på mot mänskliga plan hantera det kanske på bästa sätt och så vidare. Men vi får oss en smäll och så tänker vi, hur kunde Gud tillåta det här då? Och då har jag ett bibelord här som är själavård på hög nivå. Och det är hämtat ifrån Johannes 21-22. När Jesus säger där i ett sammanhang, vad kommer det dig vid om jag skulle vilja det eller det? Och då kan jag tänka på det ibland. Vad kommer det oss vid rätt om vi inte kan förstå vad som händer? Och då är det så behagligt att bara kunna släppa det. Alltså inte blanda in Gud i det. Vi vet inte hans vägar. Han säger i Jesaja, mina tankar är inte era tankar och jag vägar inte mina vägar. När liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar är högre än era tankar. Nu kan man ju tycka att det är väldigt lätt att säga detta. Men tänk dig in i situationen själv. Det är som krymper vår värld kanske och vi får något tunnelseende. Vi ser bara liksom elände som har drabbats. Att bara kunna släppa det i tillit, i tro, lägga det till Herren. Det är ungefär som att man säger du ska förlåta din ovän eller den som gjort dig fel. Nej, jag kan inte. Jo, det kan du. Alla kan det. Jag kan i tro förlåta min vän som har gjort fel eller någon som har gjort fel. Så allting är möjligt. Och det är inga stora prestationer att hålla. Man har ju också, jag tänker lite med åren så blir man ju lite mer ödmjuk kanske. Och något som jag har börjat få insikt i själv de senare åren, det kan vara det här med att saker händer, saker drabbar oss. Enkla saker. Jag ska ta ett exempel som mitt ena barnbarn, ja, det vet ni ju ungefär vem det är då, han fick punktering och mycket frustrerad han skulle iväg. Och det då kom jag tänka på min egen nya inställning. Ja, men tänk om det var mening med att du skulle få en punktering. När du kört iväg så kanske det hade hänt något liksom. Alltså jag tänker lite på det här med våra böner, att man var mer offensiv kanske, låg på, det blev inte som man ville, man skulle igenom på något sätt och det kanske inte alltid var meningen att det skulle komma igenom. Och det är jättesvårt för oss att acceptera det. Och det är därför jag tänker lite den här tanken att lämna det till Herren. Och att lämna det till Herren, det innebär inte något speciellt mer när man slutar grubbla på det. Och det är väl, återigen kan jag tycka det är lätt för dig att säga, men det ligger en stor välsignelse i detta. att bara släppa, lägga sig bakom. Sen naturligtvis så sätter det sina spår i oss som människor, oavsett. Men Herren vill avlasta oss med det. Och vi kan aldrig komma att förstå allting. Och det är nog tur det. Och det ska vi inte fundera över, utan det svaret får vi väl någon dag. Denna insikten är mer värt än silver och mer värt än guld. Och det, man behöver inte försöka fly ut en klippa i skärgården och sätta sig och tro att man är fredad. Utan oavsett var man befinner sig så är Herren oförändlig. Hans ord är detsamma. Och vilken styrka att vi som har lyssnat och hört och accepterat det ordet säger. Det är det vi får bära med oss. Och nu har jag svarat en riktig godbit här till slutet. Nu när ni börjar bli lite sega kanske. Och detta är, du inser det, det är mer värt än silver, mer värt än guld. Det finns ingen behagligare läsning att ta till sig. Och kom då ihåg Rahab som vi läste om från början. Hon hörde av några män, eller de hade hört ryktet när jag gick. Du kanske har hört ryktet om att det finns en frälsning, det finns en Gud, det finns en förlåtelse. Läser kanske ordet, tar till dig. Och det är bara frågan om en tillit, en acceptans. Herre, du har sagt, du har skrivit här i ditt ord. Jag accepterar detta. Och det är det enda du kan åberopa inför tronen. Det är att du har sagt i ditt ord här. Inte att jag har gjort det. Men vitlistan är lång. Det hjälper inte. Kom aldrig dit än. Utan det enda vi kan säga är att vi lutar oss tillbaka på dina löften. Lyssna noga till detta. Det är uppbyggligt. Och det är från Kolosserbrevet 1. Rubriken är I sonens rike. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild. Förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan har han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas i hoppet. I det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapats under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Det som är att märka här, som jag lutar mig mycket mot och tänker, det här, han har frälst oss. Det är fullbordat av Jesus ifrån mörkets välde. I honom är vi friköpta, också ett faktum, vi är friköpta och har förlåtelse. Vad krävs det av oss då? En acceptans. Här är jag, accepterar detta. Du har sagt så ditt ord. Jag litar på det. Sinnet i vers 21. en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Sinnet har ju en väldigt stor roll i det här sammanhanget. Att vi med vad vi riktar in vårt sinne på, vi kan förpesta sinnet, vi kan bygga upp oss. Så sinnet är det som är rodret egentligen i det hela, vad vi ställer det på. Att jag har mitt sinne inställt på Herrens ord, Herrens löfte. Och ni behöver inte innebära att man rabblar bibelverser hela tiden, utan jag vet och jag känner min Gud. Jag vet hans vilja. Ungefär kan jag veta i varje situation vad han vill. Och jag förutsätter alltid som troende och frälst och har fått del av Guds ande, att Guds ande alltid leder mig hela tiden. Att ta det för givet naturligtvis är Guds ande där och leder mig. Och han har försonat sig. Det är också något faktum att det har hänt. Och det som han kräver här, om ni står fast grundade i tron och inte låter er rubbas i hoppet. Det är mer värt än silver, mer värt än guld. Och så enkelt, så människor inte kan ta till sig det. Det måste vara lite vetenskapligt belagt. Men inte när det gäller Gud. Han går sin egen väg. Så med dessa underbara bibelverser till slutet så får vi säga amen. Herre, vi tackar dig för att du är med oss här. Att du ser oss och känner oss utan minnen, Herre. Vi tackar dig för ditt ord, Herre, som vi har fått dela här. Påminna varandra om vad du har sagt och vad du har gjort. Tack för att du har gjort det så enkelt för oss. Tack också för hjälparen, den helige Ande, som du har sänt oss, som är med oss alla dagar till tidens ände, Herre, som vi alltid kan lita på. Herre, vi tackar dig för att du beskyddar nu detta som har lagts ner i våra hjärtan. Ditt eviga ord, Herre, som vi har fått planterat ännu en gång till oss. Vi ber om ditt beskydd över detta, Herre. Be om blodets beskydd över ditt ord, Herre, det som har såts ner i hjärtan. Be att det ska slå rot, växa sig starkt och bära frukt i var och ens liv, Herre. Tack för att du känner oss, att du utan och innan, du vet att vi är människor, du känner till våra brister, våra svagheter. Och att du har gett oss detta evangelie, detta enkla evangelie, Herre. Vi ber nu att du är med oss här resten av mötet. Att du är med oss var och en när vi skiljs åt. Och vi ber om en riklig välsignelse. Du känner var och en, Herre, som är i troligt sträcker sina hjärtan mot dig. Med önskemål, behov, Herre, att du är där och stålfäster ditt ord, Herre. Tack, Herre, för att du är tryggheten i denna svaja tid. Och att du har sagt att vi behöver inte oroa oss, inte rädas. Och det här kommer att fullföljas till punkt och pricka. I Jesu namn vi ber. Amen.